Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
En podcast från Aftonbladet.
Allsvenska podden är tillbaka efter ett litet kort uppehåll där. Vi har ju varit på landslagsturné här. Lind, du har ju varit i överallt tänkte jag säga, både i Slovenien och Norge. Jag har bara varit i Norge, Oslo, vilket var en trevlig vistelse. Oslo är ju en väldigt underskattad stad för sig, även om det kostar pengar bara att titta på stan, tycker jag. Norge är måste vara ett av världens dyraste länder, känns det som. Men i alla fall, vi ska utvärdera en av de sämre landslagssamlingarna som jag upplevt i alla fall. Hur ofta är det Sverige förlorat 3 matcher i rad och 2 gånger mot Norge på en vecka? Det var ju nästan lite pinsamt där när man fick snacka med norska kollegor efteråt och de stod och var jättenöjda. Jag såg faktiskt en intervju med Egil Drillo Olsen som norska TV2 gjorde, och då sa han att han hade aldrig vunnit mot Sverige någon gång, och det säger väl hur överlägsen Sverige har varit. Men nu är det nya tider. Vad säger du om du skulle... Ja, halvt sammanfatta den här samlingen, Lin.
Att den var extremt lång och att det var lika många matcher som det var under hela EM förra sommaren.
Ja.
Och sen, precis som du säger, det var ju inte så att man fick jättemycket energi av de här matcherna, varken vi journalister eller spelarna. Nej. Sen är det ju rätt så tacksamt att vara journalist när det inte går jättebra heller. För att
finns mycket vinklar.
finns mycket frustration hos spelarna, och det finns framförallt väldigt mycket att utvärdera. Hade 4-3-3 fallit jätteväl ut, så hade det ju varit... det hade ju varit förvånande det också, men jag trodde nog inte att det skulle bli så här problematiskt.
Det finns ju väldigt mycket att hända sig att ta upp från den här landslagssamlingen. Men du var med om en av de kanske inte konstigaste. Det är väl inte så konstigt att spelare får liksom bli förbannade i intervjuer och sådär. Men Dejan Kulusevski var inte nöjd i mixade zonen när han skulle snacka med mixade med TV där. Vad hände? Berätta.
Nej, där märktes ju framförallt att det var en spelare med mycket frustration inom sig.
Ja.
Och Dejan är ju väldigt tacksam att intervjua. Dels för att han är väldigt vältalig. Alltså han kan verkligen sätta ord på sina känslor, sätta ord på vad som inte fungerar i spelet. Och sen har han ett stort självförtroende efter tiden i Spurs. Alltså det märker man ju. Och han har ju en intervju som han gjorde tidigt i sin landslagskarriär när han sa att han var chockad över att han inte var med i en startelva. Så att han har ju sånt vokabulär i sig. Man vet att han kan ryta till. Liksom.
Det märks att han har varit borta från Sverige länge. Nej, det är bara i Sverige man blir helt till sig av ett ord som chockad. Men du, vad hände där i mixade zonen efter Norge-matchen?
Ja, han fick en fråga av en journalist som han tolkade in på ett väldigt negativt sätt. Och ja. då brann det till. Och då fick journalisten... verkligen reda på att det där var en urusel fråga, och hur kan du ställa den till mig, och att det var något av det sämsta han har varit med om, och det där skulle han verkligen komma ihåg.
Sa väl typ det där var en fruktansvärt dålig fråga, för jäkla dålig fråga eller något sådär.
Alltså verkligen, helt sinnessjukt.
Hela tiden.
Och sen efter det så skulle han komma till mig, och då blev man ju lite ställd, alltså även ifall man är beredd på att spelare kan ryta till när man ställer en fråga, speciellt när vi står så en med dem i tv, så är det ändå inte, det hör inte till vanligheterna. Men det var lite uppfriskande. Det var ju en liten överreaktion av honom, och säkert en förlängning från att det inte fungerar på planen. Men han var märkbart irriterad.
Ja. Det är ju, det blir lite upppiggande när sånt där händer i landslagssammanhang. Samtidigt är det ju inte jätteovanligt. Det skulle vara konstigt om man gick en hel journalistkarriär och ingen spel hade blivit förbannad.
Nej, men, eller ja, nej, men då har man gjort fel med. Ja. Men alltså det var ju Emil Forsberg med när jag frågade han om Östergård som hade gjort den här gesten mot den svenska fansen, och Emil bara, vad hette han sa du? Mm. Och då blev man ju själv så osäker. Jag bara, gud, vet man, det är inte så att man kan rabbla hela den norska starten.
Nej,
och sen så när jag upprepade namnet, han bara, nej, jag har ingen aning vem det är. Det är väl någon av de där spelarna. Så att det var ju hela truppen var ju, och det hade varit konstigt om de inte var irriterade också.
Vi kan ju faktiskt ta fram den här klassiska intervjun som Axel Pileby, numera TV4-stjärna, men som jobbade ihop med mig på Expressen en gång i tiden. Det här var alltså i webb-tvs linda, precis när webb-tv hade blivit på modet. Då gjorde han en intervju med Pontus Wernbloom, och Pontus Wernbloom har inte så såld på det här med tv. Vi kan lyssna här vad han sa.
Fan vad ni håller på med er jävla webb-tv. Det är ju pisstråkigt. Kolla någon på den skiten. Seriöst nu, helt ärligt.
Jättemånga ska.
Du
kollar väl på det?
Aldrig gjort, kommer nog aldrig göra det.
I dagens attack på webb-tv måste man säga.
Ja, lägg ner det.
Så kan det låta. Så att det är inte så ovanligt att landslagsspelare sågar tv-reportrar.
Nej, Rickard Norling har jag fått en rejäl radäng av också när jag frågade någonting om AIK när han hade gått till Norrköping. Då var det så här, jag tyckte intervjun var jättebra fram tills ni.
Ja, precis. Men om vi ska, allsvenskan är ju som sagt pausad. Lagen åker på träningsläger.
Vi träffade ett lag.
Ja, precis. IFK Göteborg avslutade sitt träningsläger i Norge. De hade match mot Fredrikstad, och sen så hade de en lagmiddag där på kvällen. Och sen så skulle de åka hem där och se matchen. Och sen skulle de åka hem. Så att det var glatt humör, och det behövdes väl att IFK Göteborg fick göra någonting utanför och andas lite och hämta ny energi inför hösten här.
Jag var ju ute med SVTs Johan Kurskastlan, och sen så var det Fotbollskanalen och några fler. Och då stötte vi på det här gänget rätt så sent på kvällen. Och även då såg det ut som att de hade väldigt trevligt. Det känns som att lagsammanhållningen är inget fel på i alla fall.
Nej, verkligen inte. Och det kan de väl vara värda efter en hård vårsäsong. Men i alla fall då så ska vi gå igenom här. Vi sa ju det här, allsvenskan är pausad och lagen åker på träningsläger, men silly season pågår för fullt. Vi ska ha ett sillesvep sen som är fullmatat, men sen först tänkte jag att vi ska snacka lite grann om landslaget här då, för det är ju trots allt så att det var ju en usel samling resultatmässigt. Jan Andersson var väl lite mer irriterad än vanligt. Martin Åslund fick sig väl en skopa där också i Viasat och sådär, och det förstår man ju när jag menar, det är ju inte så roligt att förlora mot Lillebror Norge två gånger på en vecka, och att man Sverige kan faktiskt åka ur Nations League-gruppen igen. Liksom.
Du var ju på presskonferensen efter den sista matchen mot Norge. Ja. Då ville ju de norska journalisterna få till att Janne reste sig.
Ja, men det gjorde han inte. Det var på den presskonferensen var ju liksom hyfsat. Liksom, då var det inte alls så stingslig liksom, som man hade varit tidigare. Då hade väl lugnat ner sig lite. Han kanske fått avreagera sig på via play. Nents delegation där.
Men behållningen där var när Niva fick förklara för Solbacken hur Kulusevski uttalas.
Ja, precis. Det var väl två dagar innan, va, så sa ju Solbacken kunde ju inte uttala Kulusevski. Han sa ju, vad var han sa istället?
Jag vågar inte ens ge mig på det.
Nej, inte jag heller. Nej. Men det var ju något jättekonstigt.
Han slängde lite J överallt. Ja.
Och så sen så fick ju, kunde han inte uttala igen, då fick Erik Niva kliva in och rätta honom. Det var lite roligt. Och sen så står det Kusulevski, sa ju Ståle att han heter Kusulevski. Och sen så sa ju Ståle Solbacken också att han var uppväxt i Sverige, apropå jag frågade honom hur det kändes för honom att vinna mot Sverige två gånger liksom, när Egil Drillorsson inte hade gjort det. Då sa han att han var uppväxt i Sverige med Björn Borg. Han sa att han var uppväxt med Gio Wallner och hade förut IFK Göteborg. Och så lyssnade han på Erik Nivas podcast, sa han också. Så det var liksom Björn Borg, Gio Wallner, IFK Göteborg och Erik Nivas podcast. Det säger väl en del om hur stor den är.
Men vi ska gå igenom spelarna.
Absolut, ja, det ska vi göra. Vilka som och det är ganska lätt att ta vilka som levererade.
Ja.
På er lista då, ni gjorde här, så hade den som levererade var Robin Olsen, det får man säga, ingen snack om det. Emil Forsberg, ingen snack om det. Ludvig Augustinsson, ja, han var bra tycker jag också, men kanske inte så här superbra, men ändå leverans. Kulusevski får man säga, absolut, han var ju en av de absolut bästa i både i
ja, vi räknade ju på det efteråt hur många assist han hade gjort och sen så även målet han gjorde borta mot Slovenien.
Ja.
Det var han, alltså, jag kommer inte ihåg hur många poäng det var, men ja, jätteviktig för Sverige. Och Emil Forsberg, otroligt duktig både på planen men också som lagkapten.
Ja, man får säga att det känns som han har växt lite grann. Det är inte den här stingsliga Forsberg längre som det var tidigare, utan han som pratar om sig själv i tredje person, utan det är mer mogen Emil Forsberg kanske och sådär. Så att det känns som att...
Och att han och Janne kunde sitta på podiet och prata med en dynamik. Ja. Alltså, och att när Janne fick den här frågan om att spelarna hade fått en extra dag ledigt, att Janne kunde säga att det var Emil som kom och bad om det.
Mm.
Utan att han skulle känna liksom att Emil skulle bli stel, för att det blir han inte längre.
Nej.
Som man kunde bli förr i tiden eller lätt irriterad.
Nej,
och Robin Olsen, även han, jättestora framsteg när det kommer till att göra intervjuer och ta plats och våga säga saker faktiskt.
Mm. Men just de där som levererade, det är väl någon form av betyg om att de är liksom givna i startelvan, den svenska startelvan. Det är Kulusevski, August Nilsson, Emil Forsberg, Robin Olsen. Det känns som de kommer vara så länge de spelar från start.
Ja, och så här, det kommer Alexander, det är ju Alexander Isak också. Men sen så var inte han lika framträdande just i den här sammanhanget. Och då hamnade han inte just på att man på övertygarlistan i alla fall.
Nej,
men där hade vi ju ingen allsvensk spelare med där.
Nej, precis. Men då tog chansen då, alltså, och slå sig in i en startelva och framförallt slå sig in i en trupp för vissa då.
Mm.
Där hade vi Jens Kajust som jag tyckte var jättebra mot Serbien
hemma, ja.
Men som det brottades lite tveksamheter här mot Norge och ett par matcher till, men jag tycker ändå att han liksom, ja, han tog chansen också. Jag menar på, han är ung och jag tror att han kommer liksom vara, han kommer vara Janne-favorit, känns det som.
Ja, och de bollarna som han ändå kan slå genom ett mittfält behöver ju Sverige verkligen ha, och har fattats det när Kristoffer Olsson inte har varit i den formen som vi såg han för typ, som vi alltid tjatar, men det kanske, vad fan är det?
Nej, men han har inte,
fyra år sedan.
Ja, jag vet.
Det är det så att det, och att Sverige ska få in fart i sitt anfallsspel och att det ska vara lättare för Sverige att anfalla hänger jättemycket på att han kan slå de bollarna.
Ja, precis. Och sen Viktor Gyökeres då, som kom in och hoppade in, fick ju inte så mycket speltid. Så han är ju också en av de som jag tycker tog chansen och gjorde ju mål. Och sen framförallt tror jag han förändrade matchbilden när han kom in.
Mm. Ja, absolut. Han tog verkligen chansen.
Mm.
Och sen Joakim Nilsson.
Ja, han var väl helt okej också, men var dålig i första liksom, matchen där han gjorde bort sig helt. Men sen är väl han en spelare som, alltså, det känns som han också kommer vara med i en trupp ganska länge.
Mm.
Så att han, ja, han kommer få slåss med framförallt är det väl Filip Hellander och några till som de slåss där om mittbacksplatsen, men det känns som att han kommer vara med i start där liksom. Joel Andersson gjorde också ganska bra, sen är väl där också, där han kommer liksom också vara på gränsen hela tiden tror jag. Hjalmar Ekdal, ja, han förlorade en duell mot Manchester Citys frälsare,
ja.
Haaland, det kan hända vem som helst. Det präglade lite grann hans insats tycker jag hela matchen, men överlag tycker jag
det kom
jag
så tidigt i matchen.
Ja, exakt, det är, och det är klart,
alltså få den käftsmällen liksom, ja. När Haaland typ blåser om kullen, det är inte optimalt.
Nej, precis. Och nej, men det är klart, också han har stärkt sina aktier också, var med i en trupp tycker jag. Samma sak med Edvin Kurtulus som var, ja, väldigt stabil mot Norge tycker jag. Han gjorde inte bort sig, spelade lugnt, och tycker ändå han har liksom den här tryggheten som man inte borde ha när han var så oreturnerande vad det gäller landslagsspel.
Tror att Hjalm också var såklart extremt besviken. Han stannade ju inte och pratade i mixade.
Nej.
Vad jag såg i alla fall. Han gick inte förbi min position.
Lite konstigt ändå att han är så besviken. Han brukar alltid stanna och prata. Vi ska ha liksom kanske reservationer också för att det kunde
det
vara.
Han kan vara på behandling.
Ja, men doping kan ju vara så här att de har varit med om att Ester Kristiansen, presschef, har kommit ut och sagt att ja, men de har dopingkontroll, så kan de inte kissa liksom, så får de stå och vänta och sådär. Så att det kan vara något sånt också. Annars är det lite märkligt. Men det var de då. Det var det som var lite positiva då med det här truppkaoset som har varit. Att,
och Hjalmar kommer ju bli en jätte... viktig spelare för Sverige. Får han ut i Europa, bygga på sig lite mer muskler, för att en grund har han ju verkligen, och en grundtrygghet.
Ja, precis. Och nej, men det är väl det som var det, som jag skulle säga, det som var det positiva med alla de här bortfallen, att Janne fick chansen att testa en del spelare. Vi ska väl säga det att Ståhl Solbacken sa väl det ganska klart och tydligt här inför den första matchen att Sverige måste sluta gnälla på att de har så många spelare borta. För tittar du på startelvan så var det ju kanske bara en eller två positioner. Det var Vigge och någon till.
Ja, det var inför nu sista
matchen. Ja, precis. Och det hade han ju helt rätt i. Men sen så är det ju klart att det inte är många som klarar ett så stort bortfall. Att det blev lite parodiskt där när de tog in... ja, men sista Magnus Eriksson kom in där. Inget ont om honom och sådär. Det var ju liksom... Då var det ju så många bortfall.
Och ja, det var ju synd om Gudmundsen också.
Ja, ja, precis, det får man säga. Men någon som inte övertygade, och det var ju Alexander Isak, som kommer vara bofast och jag i startelva ändå, men han hade ju problem att få till det. Sen blir ju han lidande av att mittfältet inte heller var speciellt bra, utan det var mest de här defensiva spelarna på mittfältet som inte fick till det offensivt. Det såg man att han var lite frustrerad, för han sprang och skapade ytor, och när han väl hade bollen så är han ju farlig. Mm. Men jag menar, det var ju så, och så här, jag tror man präglas lite av bedömningen av han också, att han inte har gjort mål i landslaget på länge.
Ja, och att det har varit en tyngre säsong för honom. Hade han varit i zon så hade ett av de där tillfällena som ändå fick att göra mål, då hade ett av dem suttit.
Nej, precis.
Sen Emil Kraft har vi också, som inte övertygade, och man får ändå säga att han tog ett väldigt stort ansvar i sista matchen mot Norge, för då hade ju tre spelare på visen som knappt hade spelat en hel match. Så att, och han var ju superbra sen i mixade zonen också, och stod ju upp för Sverige, tog ett gult kort för att han ville få in lite känslor i det svenska landslaget. Exakt. Som han tyckte fattades i matchen mot Norge.
Men sen har vi då liksom det här ständiga frågetecknet. Kristoffer Olsson, han får inte till det landslaget. Jag vet inte hur många chanser ska han få. Nu är han på väg att bli bänkad också i klubblaget i Belgien. Liksom. Han kommer få det tufft alltså, tror jag. Och jag vet inte, han är ju för sig en Janne-favorit. Så med i truppen kommer han nog vara. Svårt att se att man plockar bort det. Men alltså det...
Ja, men Svanberg är ju med där. Det kommer bli tufft när Albin Ekdom kommer tillbaka.
Ja, så det tror jag också. Han är nog en av dem som står på tur att ryka. Viktor Claesson som har ett nyskrivet 4-årskontrakt med FC Köpenhamn. Inte heller övertygad speciellt mycket. Men,
Robin Quaison som fick chansen från start i två matcher.
Ja, precis. Och inte heller gjorde det. Alltså, jag gillar ju Quaison ändå. Han spelstil och rivig och snabb och har gjort mål i avgörande matcher för Sverige. Men
det är ju med de positionerna som det blir stor förändring på när man gör om spelsystemet. Ja. Och det syntes tydligt också. Nu var han ju på en position där han inte mot Norge nu i sista matchen, där han inte alls är van vid. Nej. Och det blir ju, för det såg man också med Dejan, att det blir lite svårt för dem att veta hur de ska göra i det defensiva jobbet. Det blir ju stora ytor där, och då blir det som att det sen påverkar dem i det offensiva.
Ja, och sen vet man ju inte vad det, alltså, nu har jag ju gått i Saudiarabien och sådär. Man vet inte hur det påverkar heller om man är där för länge. Liksom, tempot och vad det är för klass på ligan och sådär.
Men man ser när han får bollen och väl får möjlighet så gör han ju sina spelare.
Ja, absolut. Och de som absolut inte tog chansen och hade riktigt jobbigare, det var Gabriel Gudmundsson. Herregud vad man tyckte synd om honom. Här ska man säga också att han kastades alltså in från start typ 5 minuter innan avspark. Så det är klart att där får vi ju sätta en stor brasklapp.
Och att Sörlott är en jättebra spelare.
Ja, precis. Men han gjorde ju ett jättemisstag där efter typ 30 sekunder och sen präglade det hela matchen. Han hade inte många rätt. Alltså, det var länge sedan jag såg en sån här dålig landslagsdebut av en spelare. Tyvärr måste man säga, för annars jag gillar Gabriel Gudmundsson.
Tycker att det blev bättre att han lärde sig sen att han var tvungen att släppa Sörlott och kanske inte utmana honom direkt.
Men han slog ju bort så jäkla mycket passningar både i första och andra halvlek. Men och låg ju bakom en del baklängsmål också. Men jag tror så här, Janne kommer liksom inte kasta ut honom på grund av det här, utan han kommer ju få chansen och han spelar ju ordinarie i franska ligan liksom. Det kommer inte vara någon fara på taket där, men det var ändå plågsamt att se. Jesper Karlström, nej, funkar inte heller i första matchen på mittfältet, blev utbytt till andra matchen mot Norge, så slog han bort alldeles för mycket, tyckte heller det såg speciellt bra ut där. Får vi se om han är med senast. Mattias Svanberg upp och ner, kanske lite bättre än Karlström ändå får man säga.
Ja, jag gillar Svanberg jättemycket.
Ja, men det är för få gånger man får visa sina offensiva kvaliteter, känns det som.
Mot Serbien så kände jag verkligen att det var lika mycket bra som det var dåligt. Mm. Och att det kanske behövdes chansas lite mer för att få igång det svenska spelet. Och åtminstone, det var inte så att han tappade en boll som var extremt dålig. Sen jagade han i fatten. Detta var mot Serbien då. Mm. Men ja, behöver bli stabilare.
Verkligen. Antoni Langa tog vi inte heller chans får man säga. Han kan man ju vänta sig mycket mer av än fast han kommer vara liksom... Han kommer, vet vi också kommer vara med. Samma sak, Alexander Milosevic hade väl inte heller sina bättre samlingar, men känns också som att han kommer vara liksom, ja, där och slåss om truppplatserna.
Men Elanga, om vi bara ska stanna lite vid honom.
Ja.
För nu var det ju...
Han blev utsedd till Golden Boy.
Exakt. Ja. Och så gjorde han ju mål mot Norge på hemmaplan, men blev alltså då bänkad av Janne.
Ja, och det måste han varit vansinnig för, tror jag.
Ja, och det märktes. Han la ju ut en bild på sin story på Instagram där det var en bild på honom och sen så hade han skrivit 3 punkter under bilden. Aha. I sin story. Alltså punkt, punkt, punkt. Och den bilden var en repost från landslagets egna Instagram där de har lagt ut nu vi är redo för match. Alltså så som de gör med de spelarna som ska starta. Mm. Och Elanga trodde ju på matchdag att han skulle starta.
Precis, och det var det Janne sa på presskonferensen också, för jag frågade honom om Elanga, och då sa han att jag hade ett snack med honom dagen före match, och då brukar spelarna få startelvan, men då hade han sagt att han var osäker på vad han skulle göra, och så fick Elanga det här beskedet då på dagen efter, och det var lite konstigt att han dels att han inte ger startelvan dagen före match.
Ja, det har jag aldrig... Alltså, sen vet jag inte om det är annorlunda Nations League, men när det varit tävlingsmatch och så här, man har fiskat efter starten, så har de alltid fått den dagen innan. Mm. Och att ta ett möte som är en spelare så att han ska gå och lägga sig osäker men ändå tänka sig, ja men herregud, jag är liksom...
Ja, men jag är ju med på affischen.
Ja, exakt, och jag är som Golden Boy-nominerad och gjorde mål mot Norge senast. Men ja, tydligen så resonerade Jan Andersson annorlunda, och det var ju tydligt att Elanga var irriterad över det.
Det var Elangas Johannes Brost moment. Han var ju med på filmaffischen till Änglagård, första Änglagård, och så gick han på premiären, så var alla hans scener bortklippta. Han var med i typ 10 sekunder. Då blev han vansinnig.
Sen det är väl också jättebra att han är irriterad, för man vill, man ska, alltså en spelare ska ju vilja starta, så det är ju också naturligt.
Det är första gången vi får dra en parallell mellan Antoni Langa och Johannes Brost.
Ja, jag zoomade ut direkt, men absolut.
Men vi kan väl konstatera också att Victor Nilsson Lindelöf saknades, Albin Ekdal saknades, Jesper Karlsson saknades och Filip Helander saknades också, så att det finns ju en del, det finns hopp ändå för svensk landslagsfotboll, även om det var en väldigt tung samling det här.
Ja, och sen Sotte och Mange E spelade ju för kort, för att ta sig in i på den här listan.
Och sen var det många som blev inkallade som inte fick spela heller också. Det var ju Andreas Linde, Jakob Rinne, Nordfeldt, Rogota.
Men Milosevic har vi inte hört något mer om hans skada, va?
Nej, jag har inte hört någonting om honom. Ska vi inte vara allt för
folk. Nej, han hade ju problem redan i slutet på den allsvenska vårsäsongen.
Exakt. Ska vi stänga Nations League-samlingen för den här gången då?
Det gör vi.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Då ska vi gå på silly season-segmentet, och vi kan väl börja med nyheten som vi skrev om igår här. Det är ju att Malmö FF som vill stärka truppen med en rad namn till sommaren. De ska ju spela både om SM-guldet, gå för SM-guldet, och så ska de gå in i ett Champions League-kval, och sen kan ju det bli Europa League kval och det kan bli spel i Europa Conference League. Så att Malmö borde ju få spela, eller ska klara av ett krig på två fronter så att säga. Men de har i alla fall lagt bud på Veton Berisha, en norske skyttekungen i Viking, en av norska ligans bästa spelare. Där hade jag och norska kollegor på Nettavisen uppgifter om att de hade lagt ett bud. Jag tror uppgiften når sig att det var på 12 miljoner. Men jag tror att Viking kräver närmare 25. Så att det är frågan om de har ju både Hammarby, eller Hammarby när Milos Milojevic var i Hammarby, så ville han ju värva Berisha till Hammarby också. Och då var det blankt nej.
Det är ändå 28 år.
Ja, precis. Men han är ju grym. Och om Malmö ska bli liksom nytt efter Köpenhamn, då är det ju, om de ska ha en bra forward som Milos Milojevic gillar, så är det ju liksom norska ligans absolut bästa spelare. Så att det är väl ganska logiskt att de går på honom. Sen tror jag att det kommer bli jättesvårt. Jag tror inte de kommer inte vilja lägga så mycket pengar på honom som Viking kommer kräva. Och han har ju 1,5 år kvar också. Så att jag tror det blir svårt för Malmö och hem den där, även fast ingenting är omöjligt. De har ju sagt att de ska liksom lätta på lädret för att kunna, för som truppen ser ut nu så är det ju lite för tunt skulle jag säga i alla fall för att klara av liksom att spela på två fronter. Och det man kan säga var ju att vi hade ju ett avsnitt här, Silly Season special med Andreas Georgsson var med, och då frågade jag lite grann om det här med utlänningskvoten. Man får ju ha 12 spelare med, eller 12 spelare, och Malmö har ju 11, så att han var ganska tydlig med att det fanns plats för en utländsk till, men då räknar han med Romain Gall också som är utlänning, och det känns ju som att Romain Gall kommer inte vara med i Malmös trupp speciellt mycket. Han är ganska iskall, så då finns det plats för två. Så att du kan det bli, om de har tur kan det bli både Berisha och den här Sasha Vjelar från Partizan Belgrad.
Men vad skulle du säga chansen är för att de liksom öppnar plånboken rejält och bara...
Ja, men det tror jag de kommer göra. För de ska också ersätta Nalic som har varit korsbandsskadad. Så jag tror att Malmö kommer spänna musklerna rejält. Och den här Sasa Vjeldar då från Partizan Belgrad, han är ju värderad till typ 30 miljoner. Men han har en utköpsklausul i ett postiska medier för 5 miljoner. Men det kommer ändå bli en dyr värvning. Det kommer bli liksom, om man ska betala 5 miljoner så kommer han ha lön på 3 år. Så det kommer bli på 20 miljoner netto ändå med arbetsgivaravgifter ändå. Så det kommer bli dyrt. Isak Jansson kan komma... inte gratis, men de får ju betala utbildningsbidrag då till Kalmar på 3 miljoner ungefär. Och ska de ha han liksom innan, vad blir det? Innan, ja men hans kontrakt går ut sista juli tror jag. Så att ska de ha han innan det så får de betala några. Så det kan bli lite pengar till Kalmar där då. Men det är spännande då. Och
ja, det är kul att Malmö är ett pressat läge.
Ja, precis. Jag tror att... det är liksom osäkert. Vad jag hörde också så var att Ola Toivonen, han kommer troligtvis att lägga av efter säsongen. Då måste de ersätta han. Jo, Inge Berget har blivit erbjuden ett kontrakt på 1 år. Han vill ha mer. Han vill ha fler år. Sören Rijks fick ju 2 tror jag. Så att det finns lite att jobba på Georgsson där, som sa också i programmet att om det var något Per Boman, vår eminente kollega, frågade om han hade något misstag eller om Georgsson tyckte han hade gjort något misstag här i början, då var det väl att han underskattade hur mycket jobb det var i transferfönstret när han kom.
Mm-hmm. Ja, men man var ju inte jättevana vid det heller.
Nej, precis. En sillnyhet som vi la ut här idag var ju Laurent Chabani, Sirius mittfältare som har gått väldigt starkt och som har varit och besökt IFK Norrköping. Där går ju hans kontrakt ut i 31 december. Det är ju lite mer än ett halvår när han får prata med andra klubbar, men som jag har förstått det så hindrade inte Sirius honom, utan de lät honom besöka Norrköping som behöver förstärka dem också. Så att han har varit där och besökt, han tar väl ett beslut och vad som händer där.
Är det något mer på gång till Norrköping eller?
Ja, det är ju väldigt mycket på gång. Kalle Holmberg har de ju snackat om också. Där är det ju...
Skulle de ju verkligen behöva.
Ja, men där är det ju, tror jag. Rickard Norling ligger på. Jag såg, han hade sagt till Norrköpings tidningar nu att han hoppades att Tony Martin skulle lösa Kalle Holmberg. Tony Martinsson sa i vår sändning att det var inte aktuellt med Kalle Holmberg nu. Det kan ju bero på att han är fri att prata med andra klubbar från med 1 juli, så det kan ju vara den. Men antingen så är det ett spel mellan Martinsson och Norling, att Norling vill ha in Kalle Holmberg, men sportchefen kanske inte är lika säker på att ta in honom. Och så har vi Pontus Almqvist också som de kanske också jobbar på att få in, vilket jag tror kommer bli mycket svårare. Så att det är ju ett spel där som vi får se vad som händer. Men klart är att jag tycker att Kalle Holmberg bor i klockren i Norrköping. Han kan klubben och sådär, och sen så skulle nog han få en ny start.
Han har inte fått mycket speltid här under våren.
Nej, han har fått 4 inhopp i Djurgården. Liksom. Han ingår inte alls i deras planer. Så att, nej, väldigt dålig säsong för honom. Samtidigt han kan inte säga att han inte har fått några chanser. Liksom, han fick ju väldigt många chanser förra året. Han startade inte alla matcher, men nästan alla, och gjorde ju nästan inget avtryck.
Tror du de kan vänta på hur det blir med Haksabanovic?
Vilka då?
Djurgården.
Ja, det tror jag att de kan göra. De vet väl inte. Det sista som är sagt nu, det var att jag såg att Magnus Erlingmark, alltså spelarföreningens ordförande, hade pratat med fotbollskanal. Då hade han, det budskap de hade sagt till spelarna, det var att den här låneperioden skulle förlängas, att liksom få dispens i en säsong till. Och då, det är ju bra, men det blir ju också konstigt, för då blir det så här, Jordan Larssons kontrakt går ut om ett år typ. Eller det blir också så här, då blir det ungefär som han blir bossman ändå på något vis, att,
och då är det svårt att se att de stannar i Sverige.
Ja, så blir det ju. Så nej, det blir konstigt. Men vi får återkomma där. Men jag pratade med sportchefen också, som menade på att de vill inte ta det här förhandsbeslutet från spelarförening, för om de hör någonting från FIFA. Så att det är också så här, ja, vi måste vänta på ett definitivt besked, vilket lär komma här i dagarna. Samtidigt har vi sagt det rätt länge nu, så vi får se vad som händer. Nej, det är jättekomplicerat. Hammarby händer det väldigt mycket saker i. Där är ju Willott Svedberg nu på väg han är i Vigo för att skriva på. Där får Hammarby 50 miljoner ungefär. Jag tror vad jag hörde, eller 4 eller 5 månader kommer att skriva på, troligtvis 4. Och det är ju en övergång som har varit på gång i en månad ungefär. Vigo har förut honom länge. De var väldigt måna om att få in honom. Han har väl haft La Liga som första var. Men Brygge kom ju in och ville ha honom. Och så stod det mellan de två. Och Brygge kunde tänka sig att betala mycket mer till Hammarby än vad Vigo. Men samtidigt så var ju Svedberg väldigt mån om att komma till La Liga. Han kan ju språket. Han har delvis uppväxt i Spanien. Och jag menar, hur många chanser får man att gå till La Liga i sitt liv? Liksom, det vet man inte. Och det vi ska säga också är att Willott Svedberg gjorde ju väldigt bra inledningen, men de här 4 senaste matcherna har inte han varit speciellt bra. Jag tror att hade han gjort mål och varit väldigt mycket bättre, då tror jag Hammarby hade kunnat trissa upp pris, och då kanske hade kommit ännu mer intressenter. Nu blev det ju stod det i slut mellan Club Brygge och Celta Vigo, och då ja, då kan man ju liksom räkna ut att han hade Vigo som första var, för jag menar, om vi tittar på historiken för svenska spelare att gå till Belgien. Visserligen en Cosson Odilon, men han är inte en svensk spelare, men svenska spelare har haft extrema problem i Brygge.
Till och med Carlos Strandberg.
Ja, precis. Det är många som har haft det.
Hur mycket mer skulle Brygge kunna lägga då, tror du?
Nej, men det var väl 10 miljoner mer, men det till Hammarby. Men det var inte det som var grejen, utan att de var ju beredda att kasta på Svedberg själv mycket mer pengar. Vad jag hörde, så skulle han få en sign-on-bonus som var liksom 8 siffror, över 10 miljoner i Brygge. I Celta Vigo får han inte alls lika mycket pengar, och han skulle få en jättelön liksom. Och de kunde locka med Champions League-spel och sådär, att det kanske är lättare att slå sig in i Brygge än Celta Vigo då. Men samtidigt, Celta Vigo spelar ju perfekt fotboll för Svedberg. Det är Spanien, det är liksom, de är ett botten/mittenlag. Och ja, jag tror att det kommer bli bra. Men sen måste man ge lite tid. Jag tror att han kommer gå in och ta en startplats där direkt. Liksom. Men,
vad ska Hammarby göra med pengarna då?
Ja, de ska ju köpa väldigt många spelare. Nej, men de kommer ta in 2-3 klassspelare, riktigt vad jag har hört. Och de jobbar på bred front. Mustafa Zeidan är väl ändå de har kollat på. Det blir lite konstigt att de ska köpa tillbaka honom från Sirius. Och sen kollar de på en anfallare, en nummer 9 som ska skjuta dem till guldet liksom. Så att det kommer bli ett riktigt stort namn där, som kommer inte Hammarby. Och sen så vill de förlänga och satsa på Darijan Bojanic, förlänga med honom i ja, länge och ha liksom kvar han i klubben, även fast han har över 1,5 års kvar på kontraktet, så vill de redan förlänga nu. Samma sak med Abbe Khalili, där de erbjuder ett kontrakt, där tror jag att det kan bli ett kortare kontrakt också, så liksom, så att han kan, om man vill, ta steget utomlands om det skulle dyka upp något här, men att han blir kvar också skulle jag nog tro är rätt stor chans där. Men, och sen har det varit liksom förfrågningar, tror jag, på Jeppe Andersson och Dennis Widgren och sådär, från andra allsvenska klubbar, jag vet inte om Helsingborg har varit på och högt där, så att det finns, Hammarby har en ganska bred trupp, så de måste nog göra sig av med det spelare. Nu kommer ju Michael Ladd också skriva på för AZ Alkmaar i Holland. Där får ju Hammarby utbildningsbidrag då på 4 miljoner och sen så är det väl en övergångssumma på 3, så att det handlar om 7 miljoner att få totalt.
Men vad tycker du om deras försvarsspelare om de nu då säljer honom och sen lägger Magyar av?
Ja, precis. Men det känns ju som att de har ju ändå bra uppbackning där på mittbacken där Kurtulus har slagit igenom Fänger. Men sen är jag inte lika säker på att Magyar kommer lägga av. Det var ju snack om det här. Fotbollskanalen hade ju skrivit att de överväger. Men sen gjorde han ju mål senast. Och sen sa Jesper Jansson i vår sändning att han hoppades att Magyar skulle spela vidare. Så att det är nog inget som är avgjort där. Men det vore ju konstigt om det tog den vändningen. För jag fick också det tipset förra veckan när Fotbollskanalen skrev om att han övervägde att lägga av. Så att något måste jag lägga bakom det. Men frågan är om han sa ju själv att han inte hade tagit något beslut liksom.
Sen har man ju en Travalli som ska komma igång också.
Precis. Och så har de en Selmani som det finns mycket mer att ta av. Så att Hammarby kommer som vanligt hända jättemycket.
Kul.
Ja, faktiskt. Och
AIK då, vi är kvar i Stockholmsregionen.
Nej, men AIK där kommer inte hända så mycket tror jag faktiskt. För jag tror att
har Jurelius någonting att göra när John är klar nu? Det känns ju som att det har varit hans huvud.
Nej, men de hoppas väl, de har väl inte gett upp med Jordan tror jag, även fast det tror jag kommer vara ett jättelångt skott. Men sen måste de ju kanske ta in någonting till dem. Det handlar också om att bli av med spelare. Vi skrev här om Tom Strannegård som är nära IK startar. Där pågår väl förhandlingar att de vill köpa loss honom och han har väl inte fått chansen riktigt. Han har fått chansen men inte tagit den kanske då i AIK. Så att där med en övergång lär bli klar där om några veckor skulle jag, även om det kan dra ut på tiden. I övrigt där så är det väl Bilal Hussein och 81 som det finns lite intresse för frågningar för då, men inget så här superkonkret. Och där är det ju avvägningen man måste göra då. AIK har ju en vidareförsäljningsklausul till Vasalund. Och jag menar där finns det en del pengar som de ska ha. Så jag tror inte AIK så här supersugna på att sälja honom. Säg att de får sälja honom för 20 miljoner så ska Vasalund ha utbildningsbidrag, så ska de ha en vidare procentklausul. Det blir inte så mycket kvar. Och hur många liksom har råd att lägga ut mer eller vill lägga ut mer än 20-30 miljoner på 81? Och jag tror att det blir väldigt lite nettopengar om Marco ska hämta en lika bra vänsterback. Även fast Axel Björnström är ju en bra ersättare, så är det ju liksom en nivå upp mot igen ändå, tycker jag.
Marcus Danielsson såg jag på stan häromdagen.
Han såg också på stan för ja, häromdagen också.
Han skaffat glasögon, ja. Som att han hade gjort.
På cykel såg jag honom.
Ja. Jag såg han gåendes. Men hur går det där?
Nej, men där är det fortsatt. Jag tror att det är ett spel här mot Dalian Pro här. Var
lätt att kommunicera med dem.
Ja, precis. Nej, men det är ju väldigt svårt att kommunicera med dem. Plus att han har inte fått någon lön därifrån. Så att jag tror han har det jättejobbigt. Tränar inte med Djurgården nu, utan ja, det...
Han cyklar bara.
Ja, precis. Vi får se vad som händer där, men där är det fortfarande det jag har hört att kontraktet kommer brytas, men att det kommer ta ett tag och juridiken i Kina kanske inte är det lättaste, och att Djurgården hoppas på att få in honom. Och
Bosse känns ju som en envis jävel.
Ja, precis. Och han vill ju där. Det var ju därför lite grann det här med Ekdal också, att det kanske var en bra lösning om det nu inte blir Djurgården, utan det blir Sampdoria eller Spezia eller vad det ryktas om för Ekdal, för att de har ju redan mittfältare där som kan spela, och då kan Djurgården lägga lite mer pengar på Marcus Danielsson, vilket jag tror att han kräver, inte för att han har liksom kräver av Djurgården, utan för att jag tror att han har inte fått lön på väldigt länge i Dalen, och då vill han nog casha in i slutet, och jag tror inte att Djurgården har speciellt mycket emot att lägga en ganska rejäl sign-on på Marcus Danielsson. Det tror jag absolut inte, med tanke på hur viktig han är, och med tanke på att dels kan de sälja mittbackar, det finns ju intresse både på Isak Hien och Hjalmar Ekdal. Hien hörde jag att vi skrev ju här att de hade nobbat första budet på 10 miljoner från Slavia, och jag hörde sen att de inte var alls speciellt pigga på, även fast Slavia skulle höja budet, och det kan de göra, som jag har förstått det, så är de inte pigga på att sälja Hien, så att vi får se vad som händer där. Sen finns det såklart en maxgräns som de skulle kräva ännu mer.
Men om vi, och den andra som var i samma klubb där, Sam Larsson, han verkar inte komma till Blåvitt eller?
Nej, det vet jag inte. Jag tror inte det är helt uteslutet alls. Men han har väl sagt att vara öppen med att han vill ha utlandet i första taget. Och det känns som att han är i den åldern och på den positionen att han borde hitta något utomlands. Men det hade varit en jackpot för
ja, det känns ju verkligen som det.
Ja, verkligen.
Vad har vi om Sana där då senaste?
Nej, men jag hade ju en teori där det har ju stått om att han skulle vara aktuell för Kalmar och sådär. Det sköter väl Rydström ner i vår Silly TV. Men jag tror att Lingite Sarpo 08 som jag tror Fotbollskanalen skrev om, eller om det var något annan, någon annan sajt som skrev om den, bra till. Jag tänker 2,5 timmar från Göteborg. Och han har ju familjen i Göteborg. Han skulle kunna, det är bra avstånd. Man kan nästan köra, han kan inte pendla mellan, men han kan i alla fall veckopendla, eller ja, det är nära. Så det borde ligga bra till hans. Jag vet att hans agentfirma också har tagit dit många spelare till Sarpsborg. Jag tror att det var någon som gjorde dealen när Billborn tog dit, de har tagit dit Anton Saletros, Micke Stara var det tidigare. Så att det finns liksom en koppling där också. Så att jag har hört bara att de är intresserade, sen har jag inte hört vad Sana vill heller. Men det var väl, det stod väl någonting om att Sana hade för stor respekt mot IFK Göteborg också, att han inte ville gå till Allsvenskan. Så att vi får se där, vi får väl återkomma till det. Han ska väl bli utköpt eller göra klart allt med IFK Göteborg först för att det ska hända något.
Det är kul att jag bara kan slänga namn på dig.
Ja, precis.
Så får du ta dem på uppgift.
Nej, men sen måste vi säga Abdulrazak Isak som Expressen skrev om här och som Fotboll Direkt skrev om även för några dagar sedan om Anderlecht. Det har ju varit på gång länge. Nu ska det vara väldigt nära 45 miljoner i fina pengar in till Norrköping som har fodran på Rubin Kazan där för Haksabanovic, det är fina pengar inför dem. Där såg jag senast, det var att Zacharias Mår, ordförande, sa att det fanns fler intressenter än Anderlecht med och att det kan bli liksom ett budkrig, och det hade varit bra. Tony Martin sa också i vår sändning här att han det var de pengarna, 40-50 miljoner som de skulle ha för om de skulle sälja spelare då. Så att det känns som väldigt bra, då kan man också lägga det på ersättare. Men då känns det som att det ska in något betydligt vassare än, all respekt för Kalle Holmberg, men om man får in de pengarna så borde man kunna omsätta det i spelare som är typ Adegbenro bra.
Och till Häckens stora glädje så Alexander Jeremejeff ryktas inte jättemycket om, va?
Nej, jag har inte hört någonting där. Det har varit stilt det där länge.
Han blev inte ens inkallad till Jannes trupp.
Det var ju sjukt det. Vad ska han göra? Men i och för sig, Totte Nyman har spelat i IFK Norrköping. En Janne-favorit också. Det är klart att han... Det är lite hugget som stucket där, Totte Nyman och Jeremejeff. Och ska man ta in någon som förbundskapten, så ja, men då tar man Totte då, för man känner honom sen tidigare. Men samtidigt, Jeremejeff måste ju vara... Jeremejeff och Jordan Larsson framförallt måste vara liksom, vad ska jag göra för att komma in i det här landslaget? Måste det vara.
Mm. Ja, det. Absolut. Och det var väl en hel del ögonbryn som det lyftes på.
Ja.
När inte valet föll på honom. Men det är inte dåligt att ha spelat i en klubb som förbundskaptenen har tränat innan.
Nej, det kan man säga. Det man har en ruggig fördel av det. Är det någonting mer vi behöver ta upp som har hänt? Jag känner som vi fick en bra täckning här, va, med det här landslags- och silly-avsnittet.
Nej, men nu får ju Allsvenskan dra igång igen.
Ja, men nu känns det som,
nu tycker jag exakt. Att det har varit tillräckligt med paus. Nu vill man ju se John Guidetti i skarpt läge.
Verkligen. Vi får se då om vi kör ett midsommaravsnitt eller om vi tar midsommarledigt nästa vecka. Och om inte annars så hörs vi. Vi hörs snart igen, säger vi. Och så tack.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tackar vi för den här veckan.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.